på vishetens nådegåva idag. Och när Paulus i första Korinthierbrevet 12 räknar upp några olika gåvor så börjar han med visheten. Och det är min erfarenhet att detta är en förhållandevis ringaktad nådegåva. Ska man ändå sträcka sig efter nådegåvor så sträcker man sig hellre efter kraftgärningar eller något med lite mera rulle på än en vishet. Men visheten är bra att ha. Och jag tänkte försöka att vi idag skulle läsa lite grann om vishet och lite grann om hur man är ivrig att undfå vishetens nådegåva. Vad den ska användas till och så vidare. Rätt mycket blir det ju en repetition det här av höstens undervisning. Därför att om jag får vara förmäten nog och säga att om det är någon nådegåva jag uppfattar som fungerande i min egen tjänst så är det denna gåva, vishet. Och det är därför mycket utifrån den som jag har undervisat. Vi har förut sagt om nådegåvorna att detta att komma in i en nådegåva, det är en sorts samarbete mellan Gud och människan. Anden ger gåvor och vi är ivriga att få gåvor. Den vanligaste orsaken till att det inte blir några nådegåvor i en församling är att folk inte är ivriga. Så vår medverkan behövs sannoliken. Även om det inte är den som skapar nådegåvan, lika lite som det är som du skapar strömmen genom att vrida på kontakten. Likväl lyser inte lampan om du inte vrider på kontakten. Jag vill först försöka att något skissera om hur Gud gör för att leda oss in i vishet. Därför att det är min uppfattning att vishet är någonting som han vill att vi alla ska ha. Vi har ju talat om detta förut, att nådegåvor kan operera på olika nivåer. Du behöver ett visst mått av andlig funktion i ditt privata liv. Så det är inte så dumt att du har ett mått av vishet för eget bruk, även om du inte är satt att exempelvis vara styresman i en församling och där utöva vishet så att säga för en större grupp människors räkning. Men rätt vad det är så kanske du hamnar som ledare i en bönegrupp. Och det dröjer inte så länge förrän du har suttit som bönegruppsledare då det dyker upp olika konflikter och trassligheter och man känner hur det blir spänt och laddat i gruppen och så här. Och rätt vad det är så tänker man att om jag hade lite vishet så jag kunde trassla ur den här härvan. Så vishet har vi alla behov av, ett grundmått av vishet i våra liv. Och Herren är alltså intresserad av att ge oss vishet. Vi ska gå tillbaka till nu den här texten som vi har haft framme många gånger. I första Korinthierbrevet 1, 2 och 3. Det är en sorts vishetens höga visa. På samma sätt som 13 kapitlet är en kärlekens höga visa. Och många anser att Hebreerbrevet 11 är en trons höga visa. Så vill jag mena att inledningen till första Korinthierbrevet är en vishetens höga visa. Och vi har läst många gånger slutet på det första kapitlet, det som kommer efter de direkta inledningsorden och Paulus undervisning, eller Paulus så att säga anmärkning om att det har blivit splittring i församlingen. Och det är lite lustigt, han börjar med att påtala splittringen i församlingen och sedan så går han direkt in på att tala om vishet, och vi tänker som vanligt att ja, han hoppar den käre Paulus, han kunde aldrig hålla en röd tråd. Men visheten är jättebra när det gäller att undvika splittring. Det är en av de många användningsområden där visheten verkligen är nödvändig för att vi ska undvika splittring. Så det är inte alls en slump, det är inte en händelse att Paulus börjar undervisa om vishet just där. Men så undervisar han sedan från 18 versen och till slutet av första kapitlet om två saker. Och det ena är motsatsen mellan Guds vishet och världens vishet. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade judar som greker en Kristus med Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Och sedan för Paulus det här vidare, för han beskriver att Gud är ute efter denna världens vishet. Det är hans avsikt med hela frälsningshistorien att hans skenbara dårskap ska triumfera över den mänskliga visheten. Och därför så söker han ständigt efter människor som han kan utrusta med sin vishet. Och det kan han inte göra med vem som helst. Det är liksom inte bara att fylla på, utan det måste till ett alldeles speciellt sinnelag, en speciell utgångspunkt för att Guds vishet ska kunna fyllas på i en människa. Och det är detta med att det som ingenting var, det utvalde Gud för att det skulle komma på skam som någonting var. De människor som inte har någon egen vishet, som inte har något att förlora, de kan Herren utrusta med sin vishet och låta dem triumfera över denna världens visa och kloka. Och detta är en grundtanke när det gäller Bibelns undervisning om vishet. Den har funnits långt innan Paulus ens var i koltåldern. Vi ska se, kung Salomo säger detsamma. Om ni slår upp i Ordspråksboken, det 9:e kapitlet och den 10:e versen. Ordspråksboken 9:10, alltså, där står det: Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Man behöver egentligen inte säga mycket mer om vishetens nådegåva. Herrens fruktan, vad är det för någonting? Det som Bibeln kallar för Guds fruktan. Vad är Guds fruktan för någonting? Är det att vara rädd för Gud? Att liksom fullständigt knyta sig i skräck inför den yttersta domen och tänka, jag får aldrig någonsin vara med förstås, utan det kommer att gå galet för mig, jag kommer att gå hamna i helvetet. Jag har säkert syndat mot den heliga ande. Är det Guds fruktan? Nej. Vad är Guds fruktan? Att känna till vem Gud är, ja. Just det står så, att känna den helige är förstånd. Vishet är egentligen att känna Gud. Så som vi känner varandra som människor. Men det här med gudsfruktan är ju intressant, därför att många människor kommer ju att hitta det där ordet om du stoppar en bibel i näven på ovanvända och säger läs, så kommer det att gå dig väl här i livet. Så kommer de efter ett tag och säger, här står det om gudsfruktan. Eller som det står i gamla översättningen i Hebreerbrevet på ett ställe, om helig fruktan och räddhåga. Vad i all sin dar är detta för någonting? Är det meningen att man ska vara skraj för Gud? Nej. Ja, det är förkrosselse. Just det. Alltså tar vi det här synonyma ordet och så säger vi så här istället: förkrosselse är vishetens begynnelse. Och det där torde ni vid det här laget allihopa ha ganska massiv erfarenhet av. Därför ni har alla känt när vi har hållit på och hanterat hammar och spikar under förra terminen att jo visst, varje gång det gjorde ont så ökades visheten. Smärtan är övergående. Vi kan se Paulus skriver så fint om det där på ett ställe. Andra Korinthierbrevet 7. Den 10:e versen. Andra Korinthierbrevet 7:10. Där skriver Paulus om just förkrosselsens smärta. Eller sorg som det står här. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Alltså är det så här, Gud utväljer de människor som där det finns ett underlag av förkrosselse. Därför förkrosselsen är att avstå ifrån sina egna spekulationer och resonemang. Framför allt om Gud själv. Om detta med vishet framför allt är att känna Guds personlighet. Hans sinnelag. Hans sätt att tänka. Och vara så förvandlad av Gud att man liksom har kommit in i detta att ja, man tänker på ungefär samma sätt. Då måste det ju till att ens eget kära hemvanda sätt att tänka och bete sig, det måste ha fått gå under först. När det står här att som det står i första Korinthierbrevet 1:27, men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Så är det ju inte så att ja, det här är vissa människor som är tänkta för det här från början och de andra de är helt utanför. Utan det är ju så med oss alla, inte minst när det gäller just detta att komma in i en vishet för personligt bruk. Att det är någonting som bara äger rum i oss när vi låter oss förkrossas. Därför att det är Guds ljus, det är Guds sanning som går in i våra liv. Och därmed kommer visheten. Men den visheten kan inte ta plats i våra liv om inte liksom sanningen får genomlysa och så att säga avslöja oss själva. Då dör vår egen vishet. Då dör våra egna resonemang. Alla våra bortförklaringar och självförsvar och alltihopa det här. Och alla våra sätt att måla upp falska gudsbilder. Allt det där liksom bara försvinner. Och istället kommer sanningen om oss själva och sanningen om Gud in i våra liv. Och då börjar vi växa i vishet. Nu är vishetens nådegåva någonting som avgränsas i skriften ifrån kunskap. Det finns en nådegåva som kallas att ta emot kunskapens ord. Och det är ofta att få, den senare gåvan handlar oftast om att få uttrycklig speciell kunskap om vissa konkreta förhållanden, kanske situationer man står i. Och den kunskapen kan bidra till att jag kan vandra i anden på ett rätt sätt. Det är kanske den kunskap jag behöver för att utlösa en kraftgärning, ett underverk eller vad det nu kan vara som behöver göras i den situation där jag står men där jag saknar information. Men vishet är överhuvudtaget inte detsamma som kunskap. Och det låter ju lite märkligt därför att om vi säger vishet är att lära känna Gud, att känna den helige är förstånd. Så kan man ju tycka det att ja visst, men när jag har lärt känna Gud så har jag ju det. Och då har jag ju ett mått av kunskap. Och det vi nu kommer in på det är någonting väldigt, väldigt klurigt och lite nyanserat, men mycket viktigt. Jag skulle vilja säga så här, visheten är naturligtvis en form av kunskap. Det är en kunskap om Gud. Men från annan kunskap skiljer den sig där i att det är en levande kunskap. Den är levande och den kan dö. I vårt intelligensdyrkande västerland är vi inte vana vid att se på begreppet kunskap överhuvudtaget på det här sättet. Utan kunskap är alltid någonting man kan lagra upp i någon sorts dataregister av något slag. Och föra över med kablar eller ljusfiber grejer eller vad det kan vara för någonting, satelliter och annat sånt här. Det är sånt som går att kommunicera. Vishet är en levande kunskap. Och det för med sig en rad konsekvenser. Framför allt är det så att den växer inte på samma sätt som död kunskap. Om du vill ha ett sandkorn och ha det till att växa, så bakar du ihop det med andra sandkorn och du kan få nästan ett hur stort berg som helst om du bara hela tiden för till nya sandkorn. På det viset växer också död kunskap. Du kan fylla på hela tiden med nytt och om du bara kan kitta ihop det med det gamla så växer det hela tiden obegränsat. Det som är levande växer efter vetekornets lag. Vetekorn får du inte att växa genom att limma på nya vetekorn, utan du lägger det i marken så att det får dö. Då får du nya vetekorn. Naturligtvis kan du göra med vetekorn som du gör med sandkorn. Du kan limma ihop dem och du kan få ett jättestort veteberg så småningom. Men det är då ingen levande grej du har längre, utan det är något dött. Det finns ingen livsprocess engagerad i tillväxten av ditt veteberg, så att säga, om du tar nya vetekorn och limmar på. Om du däremot lägger ditt korn i marken, så är det en levande process som resulterar, så att säga, i levande korn. Och det här är så viktigt därför att vishet övergår så lätt i teologi. Och när jag nu använder ordet teologi så gör jag det lite medvetet i en negativ bemärkelse. Som Nils Ferlin säger i en dikt om den grå teologin som har halkat på sin egen halhetshalka. Det blir så lätt dogmatik. Och det blir så lätt någonting dött och fyrkantigt och hårt. Det är så lätt att gå över gränsen ifrån det levande och in i fariseism. Den risken löper vi alltid som kristna. Då man vet hur saker och ting ska vara på det där omänskliga sättet. Därför är det så viktigt att vår kunskap om Gud, vår vishet, får växa på rätt sätt. Människosläktet håller sig levande genom att dö och sätta barn till världen. Vetekornet håller sig också levande genom att dö och sätta barn till världen, så att säga. Och vår kunskap håller sig levande genom att dö då och då. Det finns en väldig risk i att gå på bibelskola. Det finns risker med allting här i världen. Man får inte bli för fixerad vid dem. Men det kan bli så här att man går på bibelskola och så till sist så känner man sig så där lagom korvstoppad och så tänker man, nu begriper jag alltihopa. Och det kanske man gör. Jag menar, det kanske inte... Ja, alltihopa och alltihopa, förstår ni vad jag menar? Men man tycker man har fått en väldigt klarhet i sitt inre. Och man känner en stor och ödmjuk tacksamhet i Gud. Jag menar att det behöver vara något högmod i detta. Och Gud har verkligen uppenbarat mycket. Och man känner sig uppbyggd och styrkt och frimodig och glad. Och Herren fröjdar sig och tänker, åh, här har jag en vän, här har jag ett barn och jag vill ge honom ännu större vishet. Vad gör han då? Jo, han säger till att du ska sluta i bibelskolan och så sätter han dig i någon uppgift någonstans. Och när du har stått i den uppgiften i några månader så tänker du, jag begriper ingenting. Vad var det egentligen jag begrep när jag gick på den här bibelskolan? Ungefär som den där berömda repliken från en fembarnsmamma att innan jag gifte mig så hade jag 5 principer om hur man uppfostrar barn. Nu har jag 5 barn och inga principer. Och så kan man tycka så här, men vart tog alltihopa vägen? Vad är det som håller på att ske? Det går ju bakåt. Och så kanske man tänker så här, jag måste ta auktoritet över djävulen, för det är han som är framme och tjuven är här för att stjäla, slakta och förgöra, och det kanske han är. Men du förstår, Gud låter allt detta ske för att ge dig en större vishet. En vishet som får födas fram ur ditt eget umgänge med Gud och ur din egen livserfarenhet. Därför att visheten, om det är en levande kunskap om en levande Gud, det är ingenting som du kan plugga in. Man kan gå på en bibelskola, man kan läsa Guds ord, man kan få mycket till sig på uppenbarelse. Men i längden är visheten någonting som föds fram ur arbetsgemenskapen med Gud, ur livserfarenheten. När ordet får, så att säga, vägleda dig genom livet, då föds en vishet i ditt inre som är din egen, som Gud alldeles personligen har lagt in i ditt liv. Och du kommer att få gå igenom många dödsprocesser där Gud på nytt låter också det få dö som han själv har lagt in. Bara därför att då plötsligt så sitter du där med en enorm hunger. Du griper tag i Bibeln och börjar läsa, därför att plötsligt har du en massa frågor. När du har, när så att säga din forna kunskap, visshet, uppenbarelse, allt det här, när det plötsligt känns som att vart tog det vägen någonstans? Då kan du antingen sätta dig ner och sura och tänka dig att oj, 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 det här går aldrig vägen. Och då växer inte din vishet. Men du kan också ta ut Bibeln ur hyllan och tänka, nu ger jag mig inte för ni har ett svar på det här. Och det kan bara sluta på ett sätt, nämligen att du får vishet. Och det är det Gud är ute efter. Vishetens nådegåva, det är egentligen inte att ha svar på en massa frågor. Utan det är egentligen att ha en massa frågor som man inte har svar på. På rätt sätt, på rätt sätt. Du kan ha en massa frågor utan svar och liksom bara sätta dig ner och använda de frågorna för att anklaga Gud. Vad är du för en konstig Gud egentligen? Då kallar vi det för tvivel, därför att tvivlet är en fråga med en anklagelse i. Men så du, vishet är egentligen en fråga med en förväntan i. Och skillnaden mellan tvivel och vishet är egentligen bara skillnaden mellan oförkrosselse och förkrosselse. Därför så länge du är oförkrossad så innehåller dina frågor en anklagelse mot Gud. Men när du är förkrossad så innehåller de en förväntan ifrån Gud. Så där du plötsligt sitter med en massa frågor så är du den lyckligaste människa i världen. Därför att du kastar dig över Bibeln. Och läser inte lite på måfå ett kapitel innan du somnar som en sorts ersättning för sömntabletter av olika slag, utan du läser därför att du med nödvändighet måste ha svar på en fråga. Och så länge den frågan liksom bränner i dig och du har en förväntan, så läser du och läser och läser och använder alla knep och metoder för att få en uppenbarelse, en kunskap ut ur bibelordet och anden i ditt inre. Det finns ingenting som är så viktigt här i livet som att ta vara på sina frågor. Och därför så är alltså visheten en levande kunskap. Den måste få dö då och då och födas på nytt i ens inre. Utifrån erfarenheter som inte alltid liksom bara går på räls, utan Det är erfarenheter där man tillämpar den vishet man har, ser att den fungerar. Ibland så kommer man in i situationer där man känner stor rådvillhet och där man tycker att allt man visste och hade förut liksom bara faller i spillror. Och så får man kämpa med ordet, man får kämpa i bönen, man får kämpa tillsammans med Gud. Plötsligt har man en pånyttfödd vishet i sitt inre. Och det här är en process som leder dig fram till mognad. Mognad. Vishet och mognad hör ihop. Jag ska berätta lite grann personligt ur mitt eget liv. Bara för att illustrera den här tesen. Jag visste ju inte när det hela pågick som värst vad det var Herren gjorde. Men det är ju sånt här som man förstår när man tittar i backspegeln efteråt. Som jag berättade för er tidigare, jag kom till tro 65 och växte så där lagom sakta. De sista åren på 60-talet och in på 70-talet. Och i början på 70-talet så kände jag en väldig inspiration från Herren att leda bibelstudiegrupper för oomvända. Jag värvade folk under parollen att ni får gärna säga nej till Jesus, bara ni vet vad ni säger nej till. Så att Herren gav mig två olika grupper som jag hade under ett år vardera. En mycket spännande sysselsättning, därför att ingen av oss var egentligen förberedd, utan vi bara läste en bibeltext och tog upp ett tema, och sen så fick då gruppens deltagare börja ställa frågor. Och i den andra gruppen jag hade, det var en väldigt fräsig kille. Han hade huvudet på skaft och han var övertygad marxist. Så han var ju på mig som en hök varenda gång, och det blev väldigt spännande bataljer, så att säga. Och vi fick läsa mycket Bibeln. Och ibland drog han det längsta strået, ibland drog jag det längsta strået. Men det var väldigt nyttigt och väldigt stimulerande. Och jag kände en stor glädje i det här. Och så sommaren 73 var det. Det var samma år som jag blev sjuk. Så minns jag att jag tittade in på biblioteket och hittade en bok som hette Helvetesläran av Ingemar Hedenius. Den var väl nyutkommen några år tidigare. Jag tror han kom med den 69 eller 70 eller någonting sånt här. Den var ju ett enormt angrepp på kristen tro, där han i stort sett menade att Jesus var bara ute efter att skrämma folk in i paradiset. Det vill säga, denne Jesus, han hade väl egentligen aldrig funnits, men församlingen hade uppfunnit denne Jesus och hans helvetes teologi för att skrämma folk och för att vinna makt och fördelar. Han hade, jag minns ordet gruppegoism förekom på flera ställen i den här boken. Och argumenteringen var lite svag på sina ställen, det minns jag fortfarande. Till exempel ett sånt uttryck som det här att Jesus var en helvetespredikant råder det ingen tvekan om. Vi har visserligen inte så många texter bevarade där Jesus talar om helvetet, men att han var en helvetespredikant är det inget tvivel om. Hur en professor i filosofi kan uttrycka sig på det viset, det kan man ju undra. Men i vilket fall som helst, jag läste den här boken för jag tänkte det att om det är min kallelse att befinna mig i dialog med ateister, så är det ju bra att läsa den här boken. Så jag läste den här boken med ett resultat som jag absolut inte hade förutsett, nämligen att han vände upp och ner på mig totalt. Det var som att bli tagen i fötterna och skakad på det här sättet. Efteråt undrar, vad i all sin dag är det jag går att tro på? Och jag blev i samma veva sjuk i min rygg. Och det gjorde naturligtvis inte saken bättre. Men det var denna bok som brände i mig. Är det här sant? Och vad säger egentligen Bibeln om den yttersta domen? Och jag kämpade och undrade och tänkte, hur ska jag komma till någon klarhet om det här? Jag tänkte, vem ska jag fråga? Upptäckte plötsligt att det fanns ingen som kunde svara på den frågan. Jag hade läst en massa recensioner om den här boken där i stort sett alla recensenter bara hade glidit förbi frågan. Bo Giertz var väl den som hade tagit upp det ärligast och sagt att det spelar väl ingen roll vad Hedenius tycker om den yttersta domen. Frågan är ju om det är sant eller ej. Och det är ju i och för sig ett bra svar, men det räckte inte för mig. Och i och med att jag blev sjuk så fick jag massor med tid. För det var ju ingen, jag orkade inte göra någonting när jag väl hade kommit hem från jobbet. Utan jag satt i mitt hörn och läste Bibeln. I 5 år. Det tog nästan 5 år för mig att få svar på den här frågan. Och under tiden så skrev jag ner alla tankar och funderingar och allting sånt här. Och redigerade ihop det till en tjock bok. Det blev 140 maskinskrivna sidor. Det var ett rätt ordentligt manuskript. Men på den tiden var jag så liberalteologisk så att när boken var klar så gud till mig det får inte lov att ge ut den. Men du förstår, som troskris betraktat var det en ordentlig omskakning. När du får tänka, det tog 5 år av intensivt bibelläsande att komma ut ur den krisen. Men jag hade inte suttit här idag om inte Herren hade låtit den omskakningen ske. Och det är liksom det vi måste vara beredda på. Det är inte så förfärligt farligt att komma in i en troskris. Det är kanske bara den stora möjligheten till det stora vishetslyftet. Om man alltid är inställd på att ha en förväntan på ett svar. Ibland vet man vem man kan gå till för att få hjälp. Ibland får man själv kanske brottas med bibelordet. Men det är viktigt att veta. Visheten är en levande kunskap som Gud då och då låter få dö. För på det sättet håller du dig ung och spänstig och vital i din ande. Och blir inte någon fyrkantig dogmatiker. Utan istället så fortsätter din vishet att vara en vishet. Så att det finns ett visst mått av rädsla att övervinna om man ska växa i vishet. Rädslan för att förlora det man har. Den där rädslan som slår vakt om en sorts tankebyggnad som man kanske fått som en uppenbarelse ursprungligen. Ändå finns det tillfällen när Herren låter den falla i marken och dö och vi ska låta den få göra det. Och inte gripas av rädsla för de krisperioder då vi kanske tycker att nu går det bakåt. Och man griper nästan i förtvivlan efter Bibeln och undrar vad är det som håller på att ske. Utan istället så krisens smärta kommer vi aldrig ifrån. Men vi ska behålla en sorts förtröstan på Gud i det som sker. Jag tycker Salomo är ett intressant och på samma gång avskräckande exempel. När vi nu ska tala om vishetens nådegåva. Salomo, han fick en nådegåva av vishet ifrån Gud. Och den visheten var tydligen någonting så alldeles märkligt. Så folk åkte långa resor på den tiden. Då reser ju inte var det bekvämaste. Bara för att titta på karn och höra på honom. Drottningen av Saba makar sig iväg 100 mil bara för att titta på den märkliga mannen. Han måste ju ha varit något i hästväg. Och så läser man. För han skrev ju mycket. Vi läser ordspråksboken full med härliga, spänstiga vishetsord. Vi ska läsa den om en stund. Och ta del av hans undervisning. Man tycker fantastiskt, en sån vishet. Men så vet vi att han var inte vis nog att hålla reda på sitt sexualliv ordentligt. Utan han gick och gifte sig med en massa utländska kvinnor. Trots att Herrens lag sa att det skulle man inte göra. Och de förde med sig avgudadyrkan och han hemföll åt avgudadyrkan. Jag tror personligen, fast det är kanske bara min personliga uppfattning och kanske inte ska föras vidare. Men predikarens bok är väl antagligen skriven av kung Salomo. Och jag tror att han har skrivit den när han började bli gammal. Han talar om att när jag vände mig om till att betrakta alla mina verk. Se då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Jag tror predikarens bok är en sorts testamente från en åldrig Salomo. Och plötsligt så tycker jag när jag läser den boken att den innehåller väldigt många vishetstankar. Som lika gärna kunde ha stått i ordspråksboken. Men över alltihopa finns liksom inte längre någon förväntan. Allt är fåfänglighet. Inget nytt sker under solen. Vad har den vise för försteg framför dåren? Och så vidare. Egentligen, vad tjänar vishet till? Vad tjänar alltihopa till? Man får vara glad om man kan äta och dricka och vara glad. Om det förunnas en några dagar då man slipper allt för mycket plågor och vånda och fåfänglighet. Det är ungefär grundtonen i predikarens bok. Han kommer ihåg allt som fanns. Mens visheten var vishet och var något levande. En vacker dag så är det nästan som om alltihopa var dött. Det här är mycket personliga funderingar. Jag säger inte att det är så här. Jag säger inte ens att jag har någon andens uppenbarelse för det här. Det är bara mycket personliga funderingar. Men så här kan det bli. Och predikarens bok är ju en väldigt anmärkningsvärd bok. En boksamling som Bibeln. Där det positiva tänkandet, om man nu får använda en så belastad term, har dominerat från första sidan till den sista. Så kommer denna missmods- och pessimistiska bok. Mitt i alltihopa. Allt är fåfänglighet och jagan efter vind. Det är ju inte något särskilt kristet budskap. På det sättet tycker jag det är ett väldigt lustigt dokument. Denna predikarens bok. Och på något sätt måste det ha varit så med Salomo att hans vishet måste ha gått under någonstans på vägen eftersom det slutade som det gjorde. Så att det är viktigt att visheten är något levande. Och att vi förstår vad det vill säga att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Och att den aldrig är någonting som vi kan säga att vi har. Utan vi kan bara säga att det är någonting som lever i mig. Det är egentligen anden själv levande inom en som är själva visheten från Gud. Och vi kan uppleva då och då när anden förbereder att öppna nya fält av vishet för oss, att liksom det gamla först får gå under.